I vår serie över apostlagärningens predikningar här så har vi kommit fram till kapitel 3 och 4. Och Linnea inledde ju redan förra veckan. Och vi kommer fortsätta med de här kapitlerna ända till slutet. Hoppas vi, om inte Jesus kommer tillbaka innan dess. Och jag har faktiskt redan i våras predikat över första delen i den här. Så det får ni se på YouTube. Det finns där. Och, men jag kommer att beröra det lite grann i början här. Har du någon gång varit med om att du har gjort någonting riktigt bra? Alltså gjort något som är helt rätt att göra och sen hamnat i trubbel och problem för att du gjorde det? Det hände i alla fall Petrus och Johannes, de här två lärjungarna i början av kapitel 3. De är på väg till templet för att be och då möter de en förlamad man som sitter och tigger på trappan vid porten där. Och så fyllda av den heliga ande botar de honom i Jesu namn. Och det gillar inte prästerna. Det ställer till problem för Petrus och Johannes. De har ju bara för ett tag sedan sett till att Jesus blev korsfäst. Och de tänker att han är liksom borta ur världen, den här Jesus. Men nu visar han sig för lärjungarna. Han har visat sig för fler, både kvinnor och män. Och lever. Han lever. Och de här männen och kvinnorna går ut och vittnar och berättar om detta till alla. Och så botar de sjuka här och där. Det ställer till för prästerna. Låt oss börja med precis efter det här miraklet nu. Jag kan se det här framför mig. Mannen som har blivit botad. Han hoppar och dansar av glädje. Jag vet precis vad jag skulle göra om jag blev botad här och nu. Jag skulle dansa och hoppa av glädje. Och jag vet vad ni skulle göra. Ni skulle vara lika glada ni, eller hur? Och ni skulle prisa Gud och vara väldigt, väldigt glada. Nu är det så att den här mannen, han håller sig nära Petrus och Johannes. Det var ju de som liksom hade gjort det här undret. Och när folk undrar så pekar han på de här. Det är de här männen. Det var han som gjorde att jag kan gå. Och då känner Petrus att han är tvungen att förklara lite grann. Och i Apostlagärningarna 3 och vers 12. En liten bit in i det här stycket så står det. Varför är ni förvånade över det här? Varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Alltså, varför stirrar ni på oss? Vi kan inte göra något sånt här. Vi kan inte bota en sjuk i vår egen kraft. Det är Jesus som har gjort det här. Och Petrus, han skäms inte för sig. Han går rakt på sak och predikar rakt in i liksom de här människornas hjärtan och säger i vers 15 och framåt: livets första dödan är ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser. Fantastiskt. Man skulle kunna skriva om den här versen. Genom tron på Jesus har Jesus gett styrka åt denne man. Och sen: tron som kommer genom Jesus har gett honom full hälsa. Hur många namn kan det finnas i världen, tror ni? Är någon som har googlat? Även om namn i sig inte behöver vara särskilt unika, så är ju varje människa bakom varje namn unik. Människor är unika, och så även Jesus. Det är inte tron i sig som gör att den här mannen hoppar upp på benen och dansar. Det är inte tron som botar honom, utan det är tron på Jesus som botar honom. Det är Jesus som botar den här mannen, och det är väldigt viktigt. Namnet Jesus är ingen sån här magisk formel eller en sån här grej som vi tar till för att det ska hända någonting. Vi brukar inte namnet Jesus på det sättet. Utan det finns en person bakom namnet. Guds egen son, Jesus. Medan då apostlarna pratar, talar och predikar om Jesus till folket, så kommer prästerna, översteprästerna och tempelvakterna och saddukeerna, och de är upprörda över att Petrus predikar om Jesus och uppståndelsen. Prästerna kunde inte se det här fantastiska som hade hänt. Tänk att en lam man hoppar och dansar, och det är som att det går förbi dem. De märker knappt det. De var upprörda över att de predikar om Jesus och uppståndelsen. Jag menar, de hade själva sett till att Jesus blev dödad och begraven. Och sen uppstod han, Jesus. Och när graven är tom, så försöker de här översteprästerna mörka det hela. De säger att nej, men hans lärjungar kom och stal kroppen på natten. Man kan ju fråga sig, hur kan de vara så blinda? Och hur kan de vilja förneka en sån här sak när de själva vet att graven är tom? Jesus finns inte där. Jag tror att de var väldigt rädda för både Jesus och hans efterföljare. De tänkte så här att om nu de gör såna här mirakler, under och tecken, och allt folk kommer att springa till dem, då kommer vi och våra tempel att förlora allt inflytande. Och så kunde de ju säkert tjäna en del pengar på det också, på sitt tempel. De var rädda för det där. Ingen kommer att lyssna på oss längre. I Apostlagärningarna 4 och 7 tänkte jag att vi skulle läsa då ett lite längre stycke. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem: rådsherrar och äldste för vårt folk, om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. De här prästerna förstår att ett verkligt mirakel har hänt. Det är inte fejkat. Det är inte bluff. Jag menar, de känner den här mannen säkerligen. Han har suttit och tiggt på deras trappa i åratal. Och kanske har översteprästen själv skänkt honom en slant lite då och då. Det måste finnas någon större makt bakom. Det måste ha funnits någonting som har gjort det här. Och därför frågar de, vilken kraft är det? Vad är det för namn som ni har gjort det här i? Och då står det att Petrus fylls av anden. Han frimodigt fylls av anden. Och han går rakt på sak och så säger han att det är i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Och det här är ju väldigt utmanande när han faktiskt säger Kristi namn. Alltså Kristus, som är grekiska och betyder Messias. Den är Messias som det här folket väntade på. Räddaren, frälsaren som skulle komma. Messias. Och som de själva väntade på, prästerna. Och nu säger Petrus frimodigt till dem att det är den Messias som har kommit. Och det är Jesus, och ni korsfäste honom. Men trots att ni dödar honom så är han uppstånden och lever och verkar idag. Och det är det ni ser här. Han talar också om det här med byggnadsstenen som de kastade bort. Och det är ju som att han säger att ni som skulle stå för det här andliga bygget, ni har kastat bort den absolut viktigaste stenen. Messias själv. Ni har kastat ut honom utanför ert tempel och ert business. Och så hålls det på och byggs ett nytt andligt bygge som byggs på honom som en hörnsten. Absolut viktigaste stenen i ett bygge. Hörnstenen. Jesus. Prästerna, de trodde ju att frälsningen, det fanns i deras tempel och i deras gudsdyrkan och liksom i deras form. Templet var ju den stora gudens tempel, så det var ju inte liksom vilket tempel som helst. Det var uppkallat efter Herrens namn. Men deras tro var felfokuserad. De hade satt sitt hopp till den här yttre formen och tempelgudstjänsten som den skulle se ut och allt det där. Och missat i sin gudsdyrkan att det finns en person bakom. Alltså Gud finns bakom detta. Gud var tvungen att själv presentera sig som en person. Det är därför Jesus kommer. Jesus kommer och visar på vem Gud är. Och därför är Petrus så fullständigt frimodig när han predikar. Han säger ju, det finns inget annat namn under himlen genom vilket man kan bli frälst. Bara genom Jesu namn. Ni dyrkar Guds namn, men det är Jesus som är just denne Herre som är bakom namnet. I Filipperbrevet 2:8 kan vi läsa. Där säger Paulus, skriver om Jesus, att han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Guds eget namn. Jesus äger det namnet. Och Jesus själv säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det här är en sanning. Låt mig få poängtera det. Det är en sanning. Det var det då och det är det idag. Jesus är den enda vägen till Gud. Det finns inget annat namn under himlen som har getts åt oss människor genom vilket vi kan bli frälsta. Prästerna här, de gör en viktig observation. När de märker att Petrus och Johannes, de var olärda män ur folket. Och de blir förvånade. Hur kan de här enkla männen var så frimodiga och så fyllda av sån kraft och kunna göra sådana mirakler. Hur kan det komma sig? De är ju inte utbildade som vi och liksom har vuxit in i den här prästrollen och sådär. Hur kan det komma sig? Men så står det att de känner igen dem. Att det är de som har varit med Jesus. De har varit med Jesus. Det är så skönt för oss. Det innebär ju att vi behöver inte vara särskilt duktiga. Vi behöver inte vara särskilt pålästa heller. Gått långa utbildningar för att göra sådana här saker som Petrus och Johannes gjorde. Eller tro på Gud. Eller vara med Gud. Vi behöver bara ha en längtan. Vi behöver bara komma till honom. Det finns bara ett namn som frälser. Det är inte en religiös formel som man behöver lära sig och vara duktig i. Utan det är den verkliga personen bakom namnet. Det är Jesus som frälser. Det är Jesus som också gör det möjligt för dig och mig att leva ett sådant övernaturligt liv. Att utföra det som Jesus lägger på våra hjärtan att göra. Att bota sjuka. Det kanske inte man tänker att ja, men det är inte, är det min grej verkligen? Jo, det är för oss alla att göra i Jesu namn. Men jag tror inte att det är just för, som, bara som en formel att man gör det i Jesu namn. Det är inte den typen av automatik som sker. Utan vi behöver lära känna Jesus. Känna hans hjärta. Veta på något sätt vad han brinner för. Vad han längtar efter. Vilka människor han vill beröra. Och vem som kan faktiskt just nu få uppleva ett underbart mirakel under av helande. Jag tror att Gud lägger det här på våra hjärtan. Och ibland så känner vi att den där skulle jag be för. Och så fegar vi ur lite grann. Men låt oss vara frimodiga. Den heliga ande vill ge oss kraft och göra oss frimodiga. Fullt frimodiga. Du behöver inte vara särskilt duktig för det här. Och inte ens särskilt helig. Petrus sa ju faktiskt, det är inte vår fromhet. Liksom. Varför ser ni på oss? Till avslutning här. När de då blir släppta från det här förhöret, då går de till sina egna. Det står att de möter församlingen och så ber de tillsammans. Och vad ber de om? Jo, de ber om att Gud ska göra ännu mer under och tecken. Ännu fler sjuka ska bli botade och i Jesu namn fler och fler ska bli friska. Så allt fler under ska ske. Det som då gjorde att de fick problem och bekymmer. Det bryr de sig inte om. Bara det sker mer. För allt detta är som vägmärken, som tecken som pekar mot Jesus. Det enda namnet som kan frälsa, som kan hela och göra mirakler. Låt oss be tillsammans. Herre Jesus, vi tackar dig för att du är verklig. Du är inte en historia vi läser om i Bibeln bara, utan du är en verklig person och du lever idag. Jesus, du är här mitt ibland oss och du verkar. Dina under och tecken finns ibland oss, Gud. Jesus, vi tackar dig för att du vill beröra oss ännu en gång. Herre, hjälp oss att också vi är frimodiga som Petrus och Johannes. Och att vi Att vi står upp för dig, Herre. Åh Gud, Herre, vi vill lära känna dig, Jesus. Vi vill lära känna dig. Komma nära ditt hjärta. Komma nära ditt hjärta. Jesus, Jesus. Amen. Vi ska fortsätta med att sjunga alldeles strax. Men jag vill ta en stund bara och uppmana dig till att söka Gud. Kanske är det så att du önskar att någon skulle be för dig. Då gör vi gärna det. Vi kan göra det här efter gudstjänsten. Men vi kan också, nu när vi är här, så kan vi vara i bön. Vi kan blunda. Och så, om det är så att du känner att du vill att jag ber för dig särskilt, så räck upp din hand så ska jag göra det. Något särskilt som du önskar att Gud ska möta dig med. Och du behöver inte säga någonting, utan så ber jag för dig. Räck upp din hand i så fall, så ber jag för dig. Herren välsigna er. Herren välsigna er. Gud ska möta dig. Tror att Gud vill möta. Herren ser dig. Herren ser era böner. Det är så underbart. Inte ens att ni behöver nämna dem för mig. Herren ser er bön och er längtan. Vad det än kan vara. Jag vet att flera av oss, jag mig inkluderad, vi har sjukdomar och vi har bekymmer med våra kroppar. Vi behöver möta Jesus. Vi längtar efter honom. Längtar efter att få se Gud göra undren som pekar på honom, denna Jesus. Den enda som kan hela, upprätta, hjälpa och frälsa. Så ta emot läkedom ifrån Herren. Ta emot det. Jesus kan bota och hela. Låt oss hoppas, låt oss tro. Låt oss ha en sån förväntan på att han verkligen är den Jesus. Namnet Jesus. Jesus, ditt namn är frälsare. Du kan möta oss i vår längtan. Du vet att vi kämpar med olika saker. Sjukdom, problem och bekymmer. Människor vi tänker på eller vi hoppas kunna få se förändringar i situationer. Eller få hjälp och vägledning i livet, Herre. Det är därför vi räcker upp våra händer till dig. Det är därför vi längtar. Det är därför vi hoppas och vi tror att du kan möta oss. Tack att det inte är förgäves. Tack, Herre, för de undren som vi också ser i vår tid, Herre. Och som vi själva har varit med om gång på gång, Herre. Tack, Jesus, för att du har gjort under. Tack för att du älskar oss. Och det är din nåd. Att vi får vara med om det här. När det sker så prisar vi dig. Lovar vi dig, Jesus, och ger dig ära. Tack att du är här. Och tack att du vill möta oss i den här avslutningen av gudstjänsten. När vi sjunger lovsång tillsammans och när vi är inför ditt ansikte. I Jesu namn. Amen, amen.